Eller som det står i början av vårt dokument, vi vill ha en sund kristen miljö. Och jag ska några minuter bara uppehålla mig där och fundera, vad betyder det för någonting? Jag tror att vi allihopa har en värdegrund. Vi har saker och ting som vi bygger på något sätt vårt liv på. En del saker märker man när man blir lite äldre att håller inte så jättebra att bygga sitt liv på. Men vi har olika saker som vi bygger vårt liv på som är viktiga för oss. Värderingar, det är någonting som vi tycker är viktigt och någonting som vi tycker att vi vill hålla fast vid. Jag tror inte att vare sig någon individ eller institution kan vara, som det heter ganska ofta idag faktiskt, att man är värdeneutral. Jag tror att det är ganska svårt att vara värdeneutral, att oftast, kanske om inte alltid, så baserar sig det vi tänker och det vi tycker och våra värderingar, de baserar sig på någonting. Att säga att man inte har något sånt kan vara ställer nästan lite farligt, därför att man, om man säger att man har inga värderingar, man har ingen grund, så varifrån kommer då det man tror och varifrån då kommer, baserar man det man gör på? I vårt vardagliga liv så kanske inte syns alltid så jätteofta vår värdegrund när allting går på som smort. Men när vi står inför viktiga val, viktiga beslut eller när livet blir ganska tufft, så då märker man ofta vad det är för någonting som är som grunden för våra liv. Så när vi som manna säger att vi har en kristen värdegrund, vad betyder det då? Jag har två punkter, så det blir inte så långt det här. Vi ska ha det ganska enkelt. Nummer ett som jag vill lyfta fram, det är, som en kristen värdegrund har, det är ett okränkbart människovärde. Människosynen i en kristen värdegrund vilar på utgångspunkten av att människan är skapad av Gud och därför är hennes värde ovärderligt, om man säger så. Människan är inte en slump som är utkastad i ett meningslöst universum, utan en del av en plan och ett resultat av en skaparhand. Därför har varje människa ett unikt värde, men samtidigt så har varje människa samma värde. Det här blev ganska viktigt för mig den senare tiden då vi har fått ta emot en hel del flyktingar. Vi har diskuterat människovärde här på vårt asylcafé som vi har här i vår lilla sal här på fredagarna. I en kristen människosyn så finns det inget A-lag och B-lag. Det finns en teknisk omöjlighet. Jag skrev så här, vi tillhör alla A-laget. Det kan ju i och för sig misstolkas. Men en kristen människosyn så tillhör vi alla samma lag. Vi har alla värde 1 eller värde 100 som vi skrev här för två fredagar sedan. Alla har samma värde. Så när ett samhälle börjar handskas ibland kanske lite vårdslöst med människovärdet, med den arbetslöse, med den svage, med den gamla, med den unga, med barnen, då ser den kristna värdegrunden till. Då säger det, så här kan det inte vara. Vi kan inte handskas med människan på det här sättet, därför att människan har ett ovärderligt värde. Och har man en kristen värdegrund så försöker man styra upp en sån utveckling från diket upp på vägen till en hållbar väg framåt. Det här skapar trygghet för den enskilde individen och den hindrar också att ett hårt och exkluderande samhälle växer fram. I spartider, i tider av politiska vindar, så kan det finnas en risk av att ett hårt samhällsklimat växer fram. Och jag skulle inte vilja att mina barn, eller snart får jag säga mina barnbarn, gode Gud, mina barnbarn växer upp i ett hårt och ett exkluderande samhälle. Jag vill att mina barn ska växa upp i ett mjukt och ett inkluderande samhälle där man får känna att man har ett värde, inte bara för det man presterar eller det man förmår bidra till, utan därför att jag är människa så har jag ett okränkbart värde. Det är en genuin del av en kristen människosyn och en kristen värdegrund. Och det här tror jag skapar en trygghet för ett samhälle. Det andra som jag vill lyfta fram, det första var att människans okränkbara värde. Det andra är att människan inte egentligen är alltings centrum. Och det kan man ju tycka tala emot den här första värderingen. Men människan i en kristen värdegrund är inte utelämnad åt sig själv. Utan det betyder att det finns någonting som är större än människan. Det finns en tanke, som jag sa tidigare, det finns en skapare bakom allt. Det finns någonting som är objektivt sant. Det finns någonting som är objektivt falskt. Landskapet, och det här tycker jag personligen i alla fall ganska viktigt när barn växer upp, att landskapet är inte helt väglöst. Jag tycker ibland när jag lyssnar på samhällsdebatten, när jag följer med det som händer och på något sätt det finns inga gränser, det finns inga staket, det finns ingenting, så landskapet är helt väglöst. Tänk, stackars barn som ska växa upp och försöka hitta sin väg framåt i ett väglöst landskap. Jag tror inte att det är så. Jag tror att det finns en tanke, jag tror att det finns också en vishet och en kunskap hos generationer som har levt tidigare. Du vet, om man har satt handen i brasan, om man märker att det är varmt och man bränner sig, så kan man berätta det åt sina barn, att du behöver inte lägga handen i brasan, för det har jag provat, det var ingen hållbar utveckling på det sättet. Så jag tror att det finns saker och ting som vi kan ge över till våra barn. Jag tror att det finns saker och ting som är rätt, det finns saker och ting som är fel, och en kristen värdegrund säger det med stor frimodighet. Det finns någonting som är större än mig, och det tycker jag är bra. Som en konsekvens av det här i vårt samhälle så har vi blivit ganska individualistiska, eftersom om man sätter människan i centrum. Istället för kollektivism så talar vi idag väldigt mycket om individualism. Och när jag mött mina irakiska vänner så märker jag, och också när jag har rest en del i andra kulturer, så märker jag ibland hur fattiga vi är som finländare. Vi är väldigt individualistiska, och det är lite jag, mig och mitt. Men när man konfronteras till andra kulturer märker man att det kollektivistiska är inte heller så jättedumt alla gånger. I snabb takt har gjort oss av med en kristen värdegrund också i samhället, så har ett mera själviskt och självupptaget samhälle vuxit fram. Och det här har gjort oss lite fattiga, tycker jag personligen. När jag har rest till exempel i Indien, vilket jag har gjort en del, och i Afrika, så har jag mött människor som nästan inte haft någonting att sätta på bordet. Man har levt på svältranden, och det är inget att tycka att det är bra i för sig. Men man har haft väldigt begränsade resurser. Men när jag kommer hem till dem och när jag satt mig ner i deras familjer, så kan jag känna att det är de som är rika och jag är fattig. Det var, de har familjen, de har gemenskapen, de tar hand om varandra. Och naturligtvis generaliserar ju när jag säger så här. Det är inte så att det inte finns något sånt där här och bara sånt där. Det är inte det jag säger. Men det är inte bara i euro och cent som rikedom mäts. Utan det mäts också i gemenskap, i att ha människor runt omkring sig. Människor som är ibland är irriterad på, ibland är mindre irriterad på. Men människor som man kan leva tillsammans med. Kollektivism är också en rikedom. Och jag tror att det är en del också i en kristen grundvärdering. Orsaken till det är, som jag har kommit fram till i mitt eget liv, att allt vett finns inte i ett tovo. Jag vet inte om du har märkt det, men det är faktiskt sant. Man kan tro att man är fiffig på alla sätt och vis, men när man sätter sig ner med andra människor och samtalar, kanske delar både glädjeämnen och sorger, så märker man att man själv blir visare, därför att allt vet fanns inte hos mig. Vi behöver varandra. Familjetanken är faktiskt Guds tanke. Därför att när han presenterar sig för oss genom Bibeln, genom sitt ord, så presenterar han sig som Fader vår. Redan där ser vi att familjetanken är en del av Guds tanke. Och trots att familjen i vårt samhälle är ganska hårt pressad, och det är tufft för människor att leva tillsammans, och man får kämpa för det, så ska vi inte tona ner det, utan jag tror istället att vi ska hjälpa till och hjälpa både familjer, människor som lever tillsammans, att fortsätta göra det. Därför att det är en styrka att kunna göra det, trots att det inte är perfekt. Så de två sakerna tror jag är en stor del av en kristen värdegrund. Ibland har nämligen kristen tro kopplats ihop med trångsynthet, kravfullhet, straff, eld och så vidare. Men den kristna tron handlar inte om att en människa ska uppfylla vissa regler, att en människa ska göra vissa saker för att duga inför en kravfull Gud. Den kristna tron handlar om någonting annat. Den kristna tron handlar om att den som var fullkomlig kom ner till oss ofullkomliga och fullbordade alla krav. Det är det vi väntar på i advent. Vi har tre ljus nu, snart har vi fyra ljus. Det är det vi väntar på i advent. Det är det vi firar under julhelgen. Kristen tro, som jag uppfattar det, är någonting positivt, någonting livsbejakande och någonting befriande. Människor och kyrkor har ibland fått det här lite grann om bakfoten. Och ibland brukar jag säga det åt oss som kyrka, att vi ibland har vi oss själva att skylla att vi har ibland inte ett jättegott rykte. Därför att vi får det så lätt om bakfoten. Så lätt blir det att det handlar om regler och förbud och förordningar. Men så var det inte för Jesus. Det berättas en gång om Jesus när det var sabbat, alltså den judiska helgdagen. När de gick genom några fält och några åkrar, så var lärjungarna hungriga. Och så tog de några av de där axlarna och så gnuggade de och så åt dem. Och då var den tidens religiösa poliser, fariseerna, de blev arga på dem och sa att hur kan ni göra så här, det är ju sabbat. Då säger Jesus så här, han har inte läst vad David gjorde. När han och hans män var i nöd och blev hungriga. Hur de gick in i Guds hus och på översteprästen Ebiatars tid. Och åt skådebröden som bara prästen får äta. Och gav dessutom till dem som var med honom. Sedan sa han till dem, och här är nyckeln. Sabbaten skapades för människan. Och inte människan för sabbaten. Den kristna tron handlar inte om att vi är skapta för den. Utan den är skapt för oss. Vad Gud vill göra, det är inte att lägga en massa krav och så vidare. Utan vad han vill göra är att säga att, om vi tar sabbaten här nu som ett exempel. Varför kom sabbaten? Jo, för att Gud tittar på oss och tänker, det är nog jättebra att du arbetar 7 dagar i veckan. Det kanske du själv har märkt. Eller hur? Det är inte bra att du arbetar 7 dagar i veckan. Det är mycket bättre för dig om du får vila en dag och arbeta 6 dagar i veckan. I ett religiöst system kan det där bli en lag som slår dem på fingrarna som arbetar på den 7:e dagen. Men det var inte så det var tänkt. Utan tanken var att du skulle få må bra och vila en dag i veckan. Eller hur? Den andra liknelsen som jag vill lyfta fram kommer från Johannes, det 8:e kapitlet. Den har vi läst ganska mycket under den här hösten här i församlingen. Det handlar om den här äktenskapsbryterskan, eller den här kvinnan som man har kommit på när hon har begått äktenskapsbrott. Och så säger de helt korrekt, de här fariseerna, att Mose lag säger att hon ska stenas. Och då frågar de Jesus, vad säger du? Och då står det att Jesus böjer sig ner och skriver i sanden. Jag vet inte om han lite grann måste samla sig, för det var ju en fälla. Det står det också här i texten. Men därför att Mose lag säger att hon ska stenas. Så det säger den religiösa förordningen att så ska ske. Men Jesus böjer sig ner och sen säger han de bevingade orden när han stiger upp igen, att den som är utan synd, han kastar den första stenen. Och så står det i texten att de börjar gå bort därifrån, först de äldre. För ni vet, när man blir gammal så inser man att det finns lite här innanför skinnet här på en själv också. När man är ung så tror man att man har allt på radden. Men när man blir lite äldre så märker man att det kanske inte alltid är så. Men de gick bort. Och sen står det så här i Johannes 8:11. Jesus reste sig upp och sa till henne, kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Då kan man ju tycka att Jesus gör inte som det står. Men människan var inte till för sabbaten. Utan sabbaten för människan. Vad Jesus är ute efter, också när Bibeln lyfter fram begrepp som synd. Bibeln lyfter fram begrepp som rätt och fel och så vidare. Men varför gör den? Gör den det? Är det för sin egen skull? Nej, den gör det därför att den vill att du och jag ska kunna leva ett hållbart liv. Då är jag så kunna leva ett liv som fungerar. Synd, ondska, hat, det förslavar. Jag menar, det ser vi ju runt omkring oss mer än någonsin i våran värld, som ju ska föreställa att vara civiliserad. Vi skriver ju 2015, snart 2016, och ser kanske mer nöd än någonsin i våran värld. Så vi vet allihopa vad ondska och hat gör. Och det vill Jesus helt klart att vi ska komma ifrån. Men inte på det sättet att det lägger tunga ok på oss. Utan till den som är trött, till den trötta och den kämpande och ibland lite utarbetade nutidsmänniskan eller småbarnsföräldern i det här sammanhanget, kommer inte Jesus med ytterligare pålagor eller krav. Istället säger han till oss, man säger det här egentligen oavsett livssituation, Oavsett om vi tycker att vi har lyckats eller misslyckats. Oavsett, för oss har det blivit klart om vi talar finska, svenska, farsi, arabik eller något annat språk. Så står det så här, det här är taget ur The Messenger-bibeln från Matteus 11:28. Jag tycker om det här. Det här kan passa bra så här i jultid åt dig och mig. Är ni trötta, slitna, utbrända av försöken att leva upp till olika andliga krav? Kom då till mig, fly med mig, så ska ni få tillbaka livet. Jag ska visa er var man kan få vila ut. Kom med mig, var tillsammans med mig, se hur jag gör. Känn nådens otvungna rytm. Jag ska inte lägga på er någonting som är tungt eller otympligt. Följ mig, så ska ni få lära er att leva fritt och att leva lätt. Det är ganska bra ord så här i decemberstressen. Till sist i Johannes, det 10:e kapitlet och den 10:e versen, så säger Jesus så här: tjuven kommer bara för att stjäla och slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Det här är min önskan också för dig den här jultiden. Alla av oss, tror jag, som är här i den här samlingen här, så kanske kan hålla med om någon av de här negativa orden. Vi har blivit bestulna på olika saker i våra liv, kanske i våra relationer, kanske i vår hälsa, på något annat, på vilket annat plan som helst. Ingen av oss har livet behandlat riktigt med silkesvantar, utan ibland har det varit ganska tufft. Men han som vi väntar på under advent, han som vi firar födelsedag under jul, han säger att han har kommit för att ge oss liv, och till och med liv i överflöd. Det är ingen tung religion eller pålagor eller någonting sånt, utan det är någon som vill lyfta ditt liv. Någon som vill lyfta av dig det som skavar och ge ditt liv en ny mening och ett nytt innehåll. Ska vi be tillsammans?